Det här är Folk i Finland och jag heter Henrik Thorsson. Dagens gäst är Göran Ekström från Vasa som redan på 70-talet kom att bli en kämpe för en bättre värld och mer eftertänksam och hållbar livsstil. Han var dåtidens unga miljökämpe som fortfarande är i allra högsta grad aktiv. För några år sedan kom hans tänkebok eller livsåskådningsbok som han kallar den som heter Någonting har brustit. Och förra hösten var det dags för diktsamlingen Tillfälligt upphängd i tillvaron som är utgiven på Boklund Publishing. Jag träffar Göran i hans hem i stadsdelen Hemstrand i Österbotten. Välkommen till min podcast, Göran Ekström.
Tack ska du ha, det var trevligt att medverka.
Och då ska vi väl börja och berätta lite kort vem du är för lyssnarna.
Jag växte upp och gick i folkskolan här i Vasa. Och sedan fortsatte jag yrkesskolan och studerade elektriker som min pappa. Och hans alla 7 bröder. Och det kom sig av att deras pappa, alltså min farfar, han var den första disponenten på kraftverket i Jeppo, en landsortsby här 70 km norrut. Och han hade 8 söner och det blev ju naturligt då att disponentens söner, alla blev elmontörer och drog de första elledningarna och linjerna där i Jeppo, så att på den
kraften gick i arv.
Ja, och det där 1968 då, när allt bra hände på hippietiden, så då träffade jag min blivande fru Anna. Och sen studerade jag till teletekniker då, som kom att bli mitt yrke ända till pensioneringen. Men det var egentligen nog, åtminstone de sista 10 åren, så var det brödföda bara. Fast jag inte direkt, jag vantrivdes inte med mitt arbete och mina arbetsuppgifter, men jag tyckte inte om samhällsutvecklingen och den andan som det hade blivit varken i samhället eller inom den där yrkesbranschen där jag jobbade. Så att mina tankar var nog helt på annat håll då redan, men att jag hade kvar det där yrket som brödföda i alla fall.
Ja, vi ska gå in på lite grann om det här som ja. Du antyder nu.
Ja.
Men det jag ska bara ta upp då för våra lyssnare som är lite så här, kanske inte känner till så mycket om Finland, det är ju det att ditt språk är helt svenska och du är uppvuxen på svenska.
Ja.
Men hur är det med finska då?
Jag är nog, skulle jag säga, fullständigt tvåspråkig. Och min fru Anna, så hon har finska som modersmål. Och det var mycket allmänt då just på den tiden att det blev sån här blandens äktenskap. Av någon anledning så tror jag att det var mer allmänt så att det var svenskt. Svenskspråkiga pojkar som gifte sig med finska flickor.
Yes.
jag tillhör liksom den kategorin då. Så att.
Ja.
Men vi har haft svenska som hemspråk nu. Så våra 3 barn, vi har 3 barn som nu är alla borta och har egna familjer redan. Så de har svenska som modersmål. Så att vi valde medvetet svenska då när vi fick barn. När vi umgicks tidigare, före vi fick barn, så hade vi finska som det där vårt gemensamma språk. Men vi valde svenska då därför att vi visste att alla som bor i Vasa så lär sig finska. Men svenska är det inte så det är mycket svårare för dem som pratar finska att lära sig svenska. Och det där, de har, ofta så har de då svårigheter i skolan med svenska språket och det där. Så vi valde medvetet då att vi gick över till svenskan då, så att de lärde sig svenska hemma och precis som vi antog så lärde sig finska med lekkamraterna och kompisarna, så lärde de sig finska, så alla våra 3 barn är fullständigt tvåspråkiga också.
Det är en balans kan man säga mellan språkenheterna som ni gestaltade i den här familjen.
Ja, och det har som inte egentligen varit någon värre språkstridigheter i Vasa. Det är väl 25% svenska talande, men svenska modersmål är idag. Så nu är ju finska det där majoritetsspråket, men det där några värre konflikter. Kanske det har varit sån här lite busaktiga finskspråkiga, så har inte tyckt om det där svenska språket alltid så mycket. Så det hände sig att någon fick på käften för att de pratade svenska. Men nu hörde till undantaget.
Mm, det är stor acceptans.
Det, ja, det är mera frågan om sånt där lite att säga fula saker och ropa lite. Turpaki hurri och sånt där. Så Sverige för mig så det har långa tiden varit på det sättet att det har varit någonting mytiskt.
Aha.
Sverige. Och det räckte länge förrän jag fick som nära kontakt med Sverige. Det hände egentligen först när vårt mellersta barn, vår son, så flyttade till Stockholm. Så att jag har fått se Sverige med egna ögon. Men före det så var det sån här mytiskt som jag hade bilder av egentligen via folksångerna, Värmland, Dalarna, Småland och allt det här mytiska. Det är någonting mycket fascinerande och vackert.
Så du var som, egentligen aldrig i Sverige så mycket när du var
nej,
barn?
Nej, en enda gång som kanske 13-14-åring var vi på en klassresa till Umeå, men ja. Det kommer jag inte just ihåg någonting. Nå visst kommer jag ihåg någonting när vi gick nog där på gatorna, men i alla fall så det har varit det där mytiska och det där jag har sitt upp till Sverige, men samtidigt är det någonting här i det här finska som tilltalar mig och Sverige är mera det där mjuka, vackra, medan Finland och det där kanske inte så mycket finlandssvenska, det här österbottniska är egentligen det som jag har svårast att identifiera mig i. Att jag dras då mera till det här riktigt urfinska dit mot österut, mot Karelen och det där urfinska där Kalevala-andan och allt det där. Så ja. Det fascinerar mig. Så jag har tänkt mig att jag är nog någon blandning utav någon Kalevala-ättning och viking.
Ja.
Det måste ju vara att det är någonting.
Du berättade om din begynnande aktivism. Vad var det som, vad handlade den om först och främst? Och vad var det som fick dig att bli aktiv på det sätt du blev?
Jag kommer ihåg, det var precis ett speciellt ögonblick som det skedde. Det där, åtminstone att jag började delta offentligt i den här aktivismen, om man vill kalla det så. Så att vi hade köpt det här huset då redan. Och det var 1978. En sommardag när jag gick hem från stan, 3 kilometer ungefär från torget det här stället. Och jag promenerade hem och då tänkte jag på allt det där otrevliga som var igång. I stan höll man på och rev vackra trähus, vackra kulturmiljöer, hela gårds sån här helheter. Och eller riktiga kulturpärlor. Man rev de där husen alldeles liksom hysteriskt. Och byggde fula, ohållbara lamellhus istället. Och det där man stängde små skolor. Man stängde alla många små trevliga kvartersbutiker försvann. Barnträdgårdar, små barnträdgårdar var hotade. Även den barnträdgården i Hemstrand. Där våra två barn redan hade gått och tredje väntade på att liksom börja i den barnträdgården. Så den barnträdgården också var hotad. Och när jag gick hem från stan, det var en vacker solig dag, så tänkte jag att varför kan det vara så att allt det som är trevligt och vackert och bra så ska förstöras. Att det måste vara någon fel någonstans och att ska det nog vara så att folk inte liksom riktigt har förstått det här? Och när jag kom hem så satte jag mig, om vi tittar ut genom ett kvistfönster där på den där lilla klipphällen där. Jag satt på den där klipphällen och så funderade jag att vad kan man göra åt det här? Och då kom jag på tanken, jag ska skriva en artikel i Vasabladet. Jag ska skriva om allt det här, då måste ju folk förstå och då ska det bli ändring. Så liksom osannolika tankar hade jag då att det berodde bara på att folk inte liksom hade kommit på det här att det var fel vad vi gjorde. Det var så här naivt som jag tänkte att nu ska jag skriva och berätta om allt. Så blev det då att jag skrev min första artikel som fick namnet Utveckling för vem.
Du hade en vurm för gamla miljöer och sådant.
Ja, det hade jag. Och allt, det var jag fortsatt med också, det här miljöengagemanget och allt. Så nu fanns det ända från barndom, men det fanns nog där. Och också djupekologin, den här livscentrerade världsåskådningen, det fanns där. Mm. Men det var inte medvetna. Den där bakgrunden fanns. Och också, alltså det var ju naturligt också för min fru och jag, vi är likasinnade. Vårt intresse så var åt det där hållet. Så att det var naturligt och lätt på det sättet också. Men det har jag märkt flera gånger. Att det, allt som jag har inom mig, så nog, det har funnits där. Visserligen har det kommit en hel del till, men det där djupaste grunden, så det fanns nog ända sedan barndomen. Men att det var just den stunden då som jag reflekterade över det där, att varför måste det vara så här? Att vi måste försöka göra någonting åt det.
Hur gick det sen då?
Det blev flera artiklar, det hjälpte inte med den här ena, och det blev hundratals artiklar, det blev böcker och jag anslöt mig till föreningar och så vidare. Och det har fortsatt hela mitt liv ända till nu, och tyvärr har det bara blivit värre, så att det där. Men någonting har skett. Jag tror att vi är på någon sorts gräns nog. Nu just
du, känner du någon slags framgång ändå för ditt enorma arbete?
Jag tror att det är på det sättet att vi kan inte mäta. Vi kan aldrig mäta det vad vi åstadkommer. Mm. Men jag brukar tänka så här att alltså, ingen kan göra allt, men alla kan göra någonting. Och att det har hjälpt. Bevisas av det att vi sitter här nu. Mm. För att om vi tänker nu 100-200 år bakåt i tiden, 1000 år. Om ingen någonsin skulle ha gjort någonting för en bättre framtid, så skulle vi inte finnas här något mera. Det är helt säkert. Så att den trösten har jag. Fast man inte kan mäta sina egna, vad man själv har åstadkommit. Mm. Men om ingen någonsin skulle ha gjort någonting, skulle vi inte sitta här idag. Och något mera ska man inte fordra av sig själv eller andra heller. Att göra sitt, det var man förmår, utan att offra sig själv.
Men den här insikten, hade du den från början?
Nej, den hade jag inte från början. Det var nog mera naivt. Jag trodde nog på en snabbare förändring. Mm. Och jag trodde och hoppades på en snabbare förändring. Det gjorde jag. Jag förstod inte hur djupt rotat det här som de här drivkrafterna för den här kommersialismen och utveckling. Jag förstod inte hur djupt rotade de är och hur starkt grepp de har om samhället. Mm. För att vi lever ju i en totalt ekonomicentrerad värld. Så våra värderingsgrundare är idag offentligt, så de är ekonomicentrerade. Så det är alltid ekonomin som går först, och sen kommer det andra. Så gör vi så mycket vi kan åt, så länge inte ekonomin lider av det. Och det är det som gör mig mycket pessimistisk. För att det går inte på det sättet. Idag, som det ser ut idag, om jag jämför med hur man reagerar då, på 68-70-talet, så då sågs vi mera som sådana här ofarliga flummare, som nu, ja, det är de där hippierna och de där. Att det, idag möts vi av riktigt elak och skarp kritik, men också av falskt medhåll. Jo, ni har rätt, det är så här, men att ni måste ju förstå de här realiteterna, att vi har ju den här ekonomin som vi måste ta i beaktande. Mm. Men att med ekonomisk tillväxt och med teknisk utveckling så ska vi nog lösa det här. Men det är just det som är falskt, det går inte. Det går inte på den, det är på den vägen vi är, och det blir bara värre. Så att det var som krävs, så det är totalt andra värderingsgrunder och en annan livsstil. Minskad konsumtion, småskalighet, hushållning istället för ekonomisk tillväxt. Vi behöver nerväxt istället, degrowth. Som det heter på engelska.
När du märkte att det här kommer inte gå så lätt som du tänkte, började du tveka om att kämpa för det här, eller hur, vad var det för process där som tog?
Nej, jag har aldrig tvekat, för att det är egentligen också så att har man en gång kommit till de slutsatserna som jag kom till, så finns det egentligen inget annat val, utan man skulle må också sämre med att sluta. Mm. Och jag tror att det gäller också det som heter klimatångest idag. Att göra någonting, så det är det bästa att motverka den där ångesten. Och så har det varit nog under alla de här 30-40 åren som jag har verkat aktivt. Så att det har varit en del av livsinnehållet, och jag skulle må mycket sämre utan det. Så att jag fortsätter så länge jag orkar och så länge hälsan tillåter.
Du lyssnar på Folk i Finland, och i det här avsnittet träffar jag Göran Ekström, förkämpe för en hållbarare värld och författare som bor i Hemstrand i Vasa i Österbotten.
Vad skulle du ge för råd till någon som är helt oerfaren på området men ändå vill göra någonting?
Det måste ju nog utgå från att man börja fundera på allt det här, hur det hänger ihop, och så att man kommer till insikt om stora helheterna. Man kanske, det är inte bra att man det där krånglar in sig i små detaljer och försöker den vägen, utan se de här stora helheterna, och det där, jag skulle säga som så att det enklaste och ofta bästa miljögärningarna, så är att låta bli och göra vissa saker. Och det är ganska lätt egentligen, för att man ska minska på onödig konsumtion och skadlig verksamhet. Så det är nog det absolut viktigaste. Så det är vad man pratar om, miljögärningar, att man ska vara flitig och göra någonting och uppoffra sig och så vidare. Stressa. Jag skulle svänga det helt andra vägen, utan det ska vara en sån här mjuklandning, att man landar ner på en gemütligare liv, till en gemütligare livsstil. Enkel, vanlig vardag när ingenting speciellt inträffar, och små, nära, trevliga saker, samvaro. Det är nog det bästa, för att allt som minskar på den här överkonsumtionen, så det är det som är det viktigaste. För egentligen är det ju så idag att vi lider mera av den här överkonsumtionen än vad den ger oss. Och det är den som vi stressar för. Det är den som folk bränner ut sig för att öka på den här konsumtionen, för att öka på produktionen och konsumtionen. Så vi mår illa av det. Vi mår mycket bättre av att trappa ner på allt sätt. Naturen mår bättre, framtiden blir bättre, vi mår själva bättre redan här och nu.
När det handlar om att övertyga människor, hur får man folk med sig där?
Ja, om du skulle berätta det åt mig, så skulle jag vara mycket tacksam. Jag tror inte att det finns någon patentlösning på det där, men jag skulle ge det rådet att vi ska sänka garden. Mm. Att vi ska inte vara så det där motsträviga och slå ner allt som går emot våra invadda. Jag tror att det är nog största hotet när jag tänker på hur till exempel vissa artiklar, skriverier blir bemötta om vi ser på den politiska debatten idag. Så det här stora konfrontationen, de här motsättningarna, att inte lyssna, så det är nog en utav tror jag nyckelfrågorna, det att vi ska sänka garde. Det finns ju något ordspråk som säger att människan har två öron och en mun, därför att man ska lyssna mera och prata mindre. Ja, det rådet borde jag kanske ta lite oftare och fundera på också. Men
har du blivit en mera lyssnare själv?
Jag försöker bli mera lyssnare än vad jag än vad jag har varit och än vad jag kanske till naturen är när det kommer till de här frågorna. Så att förstå varandra, så det är nog liksom utgångspunkten. Och då skulle jag vara oärlig om inte jag skulle samtidigt konstatera att jag tror att det var jag nog förespråkar och det var jag pratar om det och det var jag vill att folk ska förstå. Jag tror att det måste gå framåt om vi börjar lyssna. Vi ska lyssna på forskarna, vi ska lyssna på varandra, men vi måste också lyssna på de som har helt motsatta åsikter. Och även när vi pratar om politik, så vi måste lyssna på dem, för om vi nu tar de här populistiska rörelserna som är igång i hela Europa idag. Så det är en kraft som finns där, och jag tror att de rösterna, de här kategorierna måste få den känslan i alla fall att de blir hörda. För att om vi försöker tysta ner dem och tränga ut dem till marginalen, så blir det bara värre. Så hur svårt det än kan vara, så måste vi sätta oss ner, vi måste skaka hand, vi måste lyssna på varandra. Det är den enda vägen, tror jag. Men jag kan inte påstå att jag skulle vara någon god vägvisare i det här fallet. Jag har med nog allt för mycket hållit mig på min egen kant och framför det som jag tänker och tycker, fast jag kämpar med att försöka förstå, försöka lyssna. Men jag tror vi alla har någonting att lära oss, och där har jag nog åtminstone en sak som jag borde lära mig, att lyssna och förstå.
Du berättar ju att du har skrivit mycket, artiklar och böcker och så vidare. Och du har även då blivit författare på mer på ett annat sätt senare tid, med en diktutgåva förra hösten. Och sen har du väl också översatt dikter. Så det skulle vara spännande att höra lite grann om ditt skrivande helt sammanfattningsvis, vad det handlar om.
Nu var det väl där också som den där första artikeln från 1978 som jag berättade om, som var startskottet för skrivande, för att jag gick med sedan också i en del sån här litterära föreningar och det där, träffa andra skrivande människor, och då började jag redan som 30-åring, så hade jag skrivit en del dikter.
Men du hade inte givit ut?
Nej, jag hade inte givit ut någonting, utan jag skrev nog ganska mycket för skrivbordslådan, som det heter då. Men att jag har hållit på med det hela tiden egentligen, och jag har skrivit också dagbok, och det har jag kommit fram till, att jag har alltid en liten anteckningsblock och en penna med mig när jag är ute. För när som helst, var som helst, så kommer det en tanke. Det kan hända på en skogspromenad i skogen, i trafikljuserna, i rusningstid i stan, så kommer jag på en tanke. Det här var en fantastisk tanke. Det här måste jag komma ihåg när jag kommer hem och skriva upp det. Finns inte en chans, när jag kommer hem så är den borta. Och då går jag resten av dagen. Men vad var den? Och det var världens viktigaste sak. Och efter det så har jag börjat ha anteckningsbok och penna med mig hela tiden. Så att där kommer de där ganska många utkasterna då till dikter. Men ibland är det också sånt som då har kommit i artiklar. Eller senare då så har jag ju gett ut en par böcker. Först kom en världsåskådningsbok på finska som hette Utopia pelastaa maailman. Hette den. Min ursprungliga namn var att realismi hiteen, vain utopia voi pelastaa maailman. Alltså realism, åt fanders med realismen, endast utopin kan rädda världen. Men förläggaren tyckte att det var lite för provokativt och lite för långt, så att det blev bara att utopin rädda världen. Okej, men det var min första liksom personliga sån här världsåskådning, samhällskritiska bok. Sedan har jag deltagit i flera antologier. 2016 gav jag ut en större bok om moral, filosofi och världsåskådningsfrågor. någonting har brustit. Däremellan så översatte jag den framlidne Vasa-poeten Leif Färdings dikter från finska till svenska.
Var det utgivningen av dem eller översättningen av dem som fick dig att ta steget att sen själv ge ut dina egna?
Ja, nu var det väl, eller jag vet inte om jag kan kalla det till något steg. Det har nog varit en sån här kontinuerlig utveckling. Jag har skrivit hela tiden och så har jag funderat vad jag kan göra med de här sakerna. Och det har sen funnits som olika möjligheter. Och
var finns din diktbok?
Den här tillfälligt upphängde tillvaron, så den Boklund Publishing.
Just
det. Det här Vasa förlag, nybildade hybridförlaget i Vasa som är en del av Gros bokhandel. Det var den som gav ut den här tills vidare senaste och nyaste boken tillfälligt upphängd i tillvaron. Som då är, det är dikter som de äldsta är säkert 30 år. Så att det är egentligen en sån här, det är en dagbok mer eller mindre, så att det innehåller alla sinnesstämningar. Det är nog sån här, det är ganska normalt för mig att det går i sån här berg- och dalbana. Det är djupa depressioner och ångest emellanåt, och sen kan det slå över till eufori och sån här. Så att det innehåller alla utav de här olika. Främlingskap är någonting som jag starkt känner av ofta, att jag hör inte hit.
Är det för din syn på världen överhuvudtaget, så som du är född?
Ja, jag tror att det är nog 50-50, skulle jag säga. Att det är mina värderingsfrågor och syn på samhälle och världen och den skillnaden som mina ideal jämfört med verkligheten. Så det leder till främlingskap. Men det finns nog någonting djupare som jag inte får tag i någon gång. Och det är väl därför de här dikterna kommer. Jag försöker och försöker och försöker. Det blir 1000 dikter. Men aldrig kommer man riktigt till det där slutgiltiga.
Men du sa att du skriver för skrivbordslådan. Och då den här processen, att då kände du att nej, nu är det dags. Eller var det någon, hur kom det sig att du gav ut då, efter 30 år?
Ja, nu,
du hade fått så mycket då. Så.
Ja, nu var det. Nu blev det en sån där konkret riktigt. Att nu vill jag ha det allt samlat inom. Mm. Inom en perm, att det var nog konkret, att den där tanken att de här tidningsartiklarna, det är ju hundratals säkert, de försvinner, de läses och sen slängs de där tidningarna i pappersinsamlingen, och så är det så. Så att nu är den där känslan att jag vill åstadkomma någonting som är mera hållbart och som finns till, så att nu vill jag få dem i bokform, mina tankar. Både de här prosatexterna, alltså de här mina samhällstankar och moralfilosofi och det här, och också de här dikterna.
Så det innebär att vi kommer nu få se ytterligare utgivning framåt?
Jag har nog på gång en ny om livsåskådningsbok som kanske. Den här någonting har brustit, så den är enligt min åsikt, så den är ganska lågmäld. Det beror på att jag hör inte till det där pang, pang, pang som kommer med de här korta smällarna, utan jag försöker lite gå till grunderna, och det går inte så riktigt fort alla gånger. Det behövs lite fler ord, så att. Men den här nya som jag nu håller på med, så har jag tänkt att den ska bli lite mera rakt på sak.
Okej. Fantastiskt att få ha dig med här, så jag tackar dig för samtalet.
Tack ska du ha för att jag fick vara med. Det var riktigt angenämt och jag är tacksam.
Det här är Folk i Finland och du har lyssnat på en intervju med ekofilosofen Göran Ekström från Vasa. Vill du höra fler intervjuer så hittar du dem på totalmedia.com, total med TH. Lyssna också på vårt specialprogram Kulturisterna, där jag tillsammans med Erik Snellman kommenterar samtalen och dessutom funderar kring svenskt och finskt och vad som finns mitt emellan. Hitta även dem på totalmedia.com. total.com, total med th.